får be om ursäkt lite idag. Jag har inte varit riktigt frisk den här veckan. Jag har haft en gräslig förkylning och så dessutom har jag migrän. Det sägs att det är intelligenta människor som lider av den åkomman, men jag är inte säker det gäller i mitt fall. Men så om ni undrar varför jag ser lite kolder ut och kanske kommer av mig, så är det just därför. Ni behöver inte bli oroliga på något sätt. Jag har lidit av migrän i över 50 år, så att jag vet hur det går till. Nu ska vi se vad vi hittade texten. Läsa andra söndagen. Och det här är en liten intressant text. Det är Johannes evangeliet andra kapitel och handlar om bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och de fyllde dem till bredden. Och sen sa han: "Ös upp och bär det in till bröllopsvärden." Och så gjorde de. Och värden smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Eftersom man inte visste var det från kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre sen när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet tills nu." Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Nu ska vi se. Hade jag ett papper? Ja, Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Där var den. Tack. Mitt utkast. Älskade, vad skulle jag göra utan dig? Alltså jag har fått hitta på en predikan idag. Det är ju nog gott det också. Jo, jag ska göra ett litet kemiskt experiment här först. Här ser ni att jag har ställt 2 flaskor här på nattvardsbordet. Och det skulle kunna vara hälften vin och hälften vatten i dem. Ni ser att det är lite klarare där upp till än vad det är ner till. Då ska jag bara göra det här, så ska det här få stå under tiden jag pratar, så ska jag återkomma till det och se vad som händer. Över så. Nej, vi tar den först, tror jag. Den tar vi först. Över så. Så. Och så tar vi den. Det är likadant. Det är en ganska märklig text där. Vi då som genom historien vid väckelserörelsen som har gått hand i hand så med nykterhetsrörelsen genom hela 1900-talet, så blir den här lite märklig, va? Jag tycker själv är väldigt konstigt. Alltså, Jesus förvandlar vatten till vin. 600 liter. Det är 200 bag-in-box. Eller om man tappar upp det på flaskor, så är det 800 flaskor. Och detta på en fest när man redan har druckit upp allt vinet som man hade innan. Så undrar man ju, vad är detta? Varför? Och svaret ges också dessutom i texten. Det gjorde Jesus, det var hans första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och lärjungarna trodde på honom. Det blir lite konstigt, va, i mitt huvud. Varför? Varför detta? Och varför denna mängd? Man måste fundera över två saker. Nu är det ju så här att alla människor på den här jorden är inte uppväxta i granskogsbältet, va? Här uppe där vi, utan det finns i Mellanöstern en helt annan tradition, och lika väl så gäller ju det här är 2000 år sedan. Vi måste alltså fundera över vad betyder det här egentligen. Dels måste vi tänka på vad betyder vatten? Vad har det för betydelse i Mellanöstern? Alltså det är ju så att innan våra förfäder kom upp här och ställde sig vid iskanten här och säger här vill jag bo, så bodde det redan, fanns det redan civilisationer sedan tusentals år tillbaka i Mellanöstern. Och livsförutsättningen där var just alltså behovet av vatten. Här uppe hos oss har vi haft mängder med vatten i alla tider. Men där är det livsförutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna ha en civilisation. Så är det ju överallt naturligtvis, men det blir väldigt påtagligt där. Alltså därför har vatten en väldigt stark symbolisk betydelse i den bibliska traditionen. Det är ett grundelement som är förutsättningen för jordiskt liv. Men det också kan stå för kaos. Med syndafallsberättelser, med havet som stormar och slukar människor. Så det står både för liv och för kaos. Det jordiska. Vinets betydelse då i Mellanöstern är, det står för det rena, det ädla, det som inte förgås, det gudomliga. Världsbilden är alltså på det stora hela tvådelad, rent fysiskt, det jordiska och det himmelska. Vattnet representerar det jordiska medan vinet symboliserar det himmelska. Profeten Jesaja skriver till exempel så här i kapitel 25. Och Herren Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter. Ett gästabud med starkt vin. Ja, med feta, märgfulla rätter med starkt vin. Väl klarat. Det här står inte bara för Israels folk, utan det här gäller hela Mellanöstern. Perserna hyllar än idag en poet som heter Hafiz, som använder just vinet som en symbol för det gudomliga. Och han skriver så här: redan på vittnandets dag gavs jag druvans gåva. Den dryck han fyllde i bägaren svalde jag tacksamt utan paradisets vin i åtanke. Under hela historien, alltså under hela historien, så har människor försökt att få det jordiska och det himmelska att bli ett. Det är ju liksom det all religiös tro går ut på. Alltså problemet för troende människor, människor med religiös tro, handlar ju inte om huruvida Gud finns eller inte. Alltså det som kännetecknar en troende människa är ju det första steget, att han är övertygad om att Gud existerar. Så det är inte problemet. Inte heller tvivlar man på att man själv finns, existerar. Det är ganska få friska människor som inte är säkra på att de helt existerar. Utan kruxet är istället att få de här verkligheterna att bli ett. Att det gudomliga, det fullkomliga ska vederfaras i vårt jordiskt ofullkomliga. Att hela Gamla testamentets röda tråd går ut på detta är ju ett tecken på när Jesajas ord här. Som ett löfte om att det kommer att bli så. En gång ska Herren själv bjuda oss på det himmelska vinet. Det är en stark metaforik i detta. Nu tar vi lite kemi igen här. Kom ihåg att jag inte är kemist. Jag är teolog. Och det här är ungefär vad jag kommer ihåg från högstadiet. Skillnaden mellan en blandning och en lösning. En blandning är i princip två substanser på samma plats. Däremot är de inte en enhet på detta. De förekommer samtidigt under vissa förutsättningar. Till exempel det här, om man skakar det här, då blir det här. Men det är fortfarande inte ett, för att om förutsättningarna ändras så återtar de sitt ursprungsskick. Det är lite grann så här vi upplever vår Guds relation under vår jordevandring. Precis som Annette så klokt sa i inledningen här. Vi möts här idag i kyrkan denna söndag. Därför att vi har stämt möte med Gud här idag. Och vi tror att han är här. Och vi upplever också. Vi ska fira nattvard om en stund. Då blir det oerhört påtagligt, eller hur? Vi blir ett här med Gud en stund. Sen rullar veckan på igen med måndagen. Med kriget i Gaza och Ukraina och räkningar som ska betala och sjukdomarna som skaver. Och vi längtar efter den dag som Herren kommer, och tills dess så hankar vi oss fram så gott vi kan i tro på att detta kommer. Men vi lever fortfarande på något sätt i den mänskliga världen. Vatten är vår lott. En ren lösning däremot då. Vad händer då? Det är kemiskt. Jo, då förenas substanserna. De blir liksom ett ämne. Och har man då ordnat en lösning, löst upp i varandra på det här sättet, så förenas två substanser på ett sätt så att sen är det omöjligt att skilja dem åt. Det går inte. Visst är det intressant? Det ena går inte att förena och det andra går inte att ta isär. Vin då. Till största del så är det faktiskt vatten. Kanske 85% eller något sånt. Resten är fruktsyror, socker, alkohol, antioxidanter, färgämnen. Vin borde då i min värld vara inte en blandning utan en lösning. Det under då som Jesus gör i Kana övertygar hans lärjungar, står det. Och jag förstår det med närmare eftertanke. Därför att symboliken är ju övertydlig. Än en gång, vinet representerar det himmelska. Det representerar Guds goda, det fullkomliga, frälsningens löfte, nåd för alla syndare. Denna i sammanhang ett kopiösa mängd då. Varför finns den? 600 liter på en vanligt bröllop. Jo, det visar att det här är inte någon exklusiv sak som bara några få förunnade får del av. Frälsningens vin är inte som när Carl-Jan Granqvist korkar upp en flaska sällsynt exklusiv Bourgogne och bjuder ett par exklusiva gäster på, medan vi andra på sin höjd får se det på TV. Gå hem efteråt här nu och titta i skåpen i köket och se hur många byttor ni har. Kastruller och sånt där. Och så tappa upp så mycket vatten ni bara kan i dem. Jag skulle kunna tänka mig att om ni inte... Ja, jag skulle tro att 25 liter får ni nog ihop. Det blir nog bra. På sin höjd max 100 ska jag ta om ni hittar någon gammal plastdunk dessutom. 600 liter. Det var det, säkert så. Det maximalt var det hushållet i fråga totalt kunde liksom hälla upp i behållare för tillfället. Det var det utrymme som fanns. 600 liter kunde man ta, 600 liter fick det bli. Så enkelt är det. Står det då, så här säger det. Står det då 9 miljarder människor som vill frälsas den dagen Herren kommer, så kommer det att bli 9 miljarder. Om det står 15 miljarder, då får det bli 15 miljarder. Ungefär så. Kapaciteten, så att säga, anpassas efter förutsättningarna. Men det bästa då, tycker jag, är ändå den här rent kemiska processen. Därför det förvandlas, va? Vattnet förvandlas. Det jordiska vattnet blir ett med det himmelska vinet. Nåden förenas med det mänskliga, som när man löser vin och vatten. Och det som tidigare då har varit en ganska ansträngande blandning som vi försöker att få till i våra bönestunder och våra gudstjänster och i vårt hopp och i vår tro, men som liksom blev ett stycke verk på vägen, är nu i nådens löfte förenat med oss. Guds nåd och frälsning, det som Jesaja talar om nästan 1000 år innan det här sker, ser, det sker liksom framför deras ögon. Det blir ett. Lika lite som en kemist kan återkalla en lösning som man en gång har åstadkommit, lika lite kan någon förneka eller ens återkalla Guds löfte om nåd och frälsning. Detta var det första tecknet, skriver Johannes. Det var liksom det första Jesus gjorde i sitt uppdrag. Och jag förstår som sagt att lärjungarna, de var övertygade när de gick därifrån. De var både säkert både rörda och skakade.